Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkommen till Eld och rörelse.
Öde krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Mjörn Andersson.
Vi är tillbaka efter semestern.
Jajamän, sen är det fortfarande sommar. Jag har ju liksom förberett mig som att det är ett sommaravsnitt. Alltså inte alls.
Nej, precis. Nej, jag har förberett mig lite. Du har prokrastinerat istället då för att förbereda...
Idag liksom, eller du menar...
livet i övrigt.
Nej, men idag har jag jobbat ganska mycket faktiskt. Men igår prokrastinerade jag mycket istället. Men då hade jag inte en tanke på att förbereda det här avsnittet. Det är långt fram då från igår till idag.
Ja, visst, men, det är många, många minuter.
Ja.
Ja, men det är sant. Sommaren har varit i belåtenhet, eller den fortlöper i belåtenhet, och kanske i ditt fall, i mitt fall, är den över.
Nu är det höst. Det kan du ju inte mena.
Nej, men det kan inte höst, men det är så här, nu är det tillbaka i lunket.
Ja, visst.
Upp och hoppa.
Ja.
Eller något, jag vet. Nej, men så det är väl fint, men...
Man längtar till nästa
sommar. Ja, eller kanske liksom mer så att man längtar kanske till nästa ledighet.
Mm. Ja, men absolut. Mm.
Men den hägrar inte för dagen. Jag tog ut en fruktansvärd mängd semesterdagar.
Ja.
Så det blir inte så mycket mer. Det blir inte så mycket mer. Nej, precis, nästa år. Ja.
Är det en bra eller dålig jul? Det var en bra jul förra året.
Ja, men det spelar ingen roll för mig, för att jag har ju ändå inga dagar att ta ut. Nej. Eller jag kan klämma ut lite föräldraledighet eller någonting.
Ja, så får man ihop det.
Unna mig. Unna mig att ta hand om mina barn.
Nu unga.
Nu ska det ju vårdas. Ja, pappa månaden den där. Vi kommer återkomma till den.
Just det.
Precis, det är augusti och valet närmar sig som ett stormsteg.
Ja, till slut har det börjat kännas som att det är lite valrörelse.
Mm.
Ändå tyckte det var ett väldigt lite känsla. Men det är väl alltid så här, augusti är allting semester och så... Händer ingenting. Nu kommer det lite roliga opinionsundersökningar igen. Och sådana saker.
Men du som ändå är en pollkille liksom. Mm. Det jämnar inte ut sig.
Alltså nu är de två senaste pollsen som har kommit efter augusti. Ja, vad heter den nu? Kantar, alltså det som heter Sifo förut.
Mm.
Och Demoskop. Demoskop är ju det som är det här bolaget som ägs av den här moderaten Peje Emilsson.
Mm.
Namn för sig. Som ju också är liksom någon sorts lobbyist och det ena med det tredje. Och det var ju de som gav så här Liberalerna 4% direkt när de kramade Jimmie Åkesson.
Just det.
Och deras mätning, där tar tid in då på oppositionen. Men inte ens där verkar det ju möjligt liksom att komma igen riktigt. Och sen så kom den här Kantar Sifo nu och där var det ju typ 10% skillnad mellan blocken ifall man räknar bort Liberalerna. 12% skillnad mellan blocken eller någonting. Då ska det ha hänt något extremt. Opinionsundersökningarna har någon extrem fel källa liksom.
Alltså folk måste börja få sparken då liksom.
Ja, ja. Ifall det skulle vara fel på mätning på det sättet, då får ju de lägga ner den där företagen. Men sen så det kan ju komma någon extrem skandal såklart.
Det är bara att
ska vi spekulera om olika skandaler som skulle kunna förändra. Magdalena Andersson har köpt en bordell i Polen.
Har gömt och... Epstein.
Ja, precis.
Att Epstein lever och att det är Magdalena Andersson som har honom.
Det är liksom, ja, sådana saker kan ju såklart rubba utkomsten. Men annars tror jag inte det.
Nej, det känns ju också att vi lever i så polariserad tid på något sätt. Att...
Det är svårt att hoppa över så mycket liksom. Ja.
Det får verkligen vara så. Muslimer och nazism, det är samma sak. Det är liksom dit man får komma.
Ja.
Nej, men det känns väl som att valet är väl lite... Man känner väl att fighting spirit också har gått ur tidigare lite.
Ja.
Och de börjar vända sig liksom mot varandra.
Ja, precis. Och det här med, skulle KD kunna byta sida? Precis. Skulle man kunna få Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, KD istället? Liksom, är Ebba Busch sugen på det? Sådana saker, ja.
Ja, är hon sugen på det?
Ja, hon är sugen på minister, vilken konstellation den är.
Ja.
Det betyder om.
Är hon lika sugen på det som en gammal rutten pensionärs hus?
Ja, mer antagligen.
Ja, men på tal om valet då. Tittar du på partiledardebatten?
Nej, jag gör inte det.
Inte jag heller. Men jag fick en länk skickad till mig på en partiledardebatt organiserad av Dagens Industri och Expressen.
Yep.
Ja, men de debatterar väl försvarsviljan.
Och du skickade genast vidare den, så jag också fick se den.
Ja, jag skrev, jag tänker prata lite om den här.
Mm.
Och det är då en partiledardebatt där de börjar, i det klippet vi tittade på så kastar de ju in frågan, är du beredd på att dö för Sverige?
Ja, mm. Och när de svarar på det, då vet, då kommer man ju ihåg igen varför man inte kollar på partiledardebatter väldigt snabbt.
Det är verkligen en spaning. För de svarar då ja, allihopa. Bara chocken.
Ja.
Lite mer tveksam.
Ja, jag måste säga att jag tyckte att Amanda Linds svar var bäst.
Ja, det tycker jag också. Jag skulle komma till det. Ja. Det är inte för att jag tycker att det är ett jättebra svar. Utan att det andra är fullständigt snömos. Ja. Alla är ju då såklart beredda på att dö för Sverige. Det är presenterat som att det är liksom en skyldighet.
Ja.
Det är liksom en förpliktelse vi har i någon mening. Och varför då liksom så är det väl lite så här... Jimmy Åkesson är lite så här, men det är vi har, man har rättigheter som medborgare. Och man har en skyldighet, och en skyldighet är att dö för Sverige.
Det är Starship Troopers.
Det är dumt formulerat. För jag tänker att han kanske mer menar att man liksom...
skulle försvara landet.
Man måste försvara landet, ja. Precis. Som man det kan blir liksom ja. Att både han och Ulf Kristersson är liksom inne på...
kamikaze direkt.
Precis. Everybody fights.
Everybody dies.
Men det är inte det som är det dummaste med det, deras svar. För det dummaste med deras svar, att de har ju ingen aning om varför de tänker att de ska vara beredda på att dö för Sverige. För det är en så konstig fråga att få, för att man låter ju som att man är sjuk i huvudet.
Ja,
men därför är det intressant att lyssna på deras svar, framförallt då på liksom nationalistblocket.
Där det spretar en del.
Ja, men det spretar verkligen så. Jimmy Åkesson, han kör ju, vilket är jätteroligt så, generationer har ju liksom kämpat för det här landet liksom, och det är ett sätt att hedra dem.
Fast det är ju också absurt att han säger, okej, förlåt, ska jag säga det?
Nej, men sen så är han så här, dött för demokrati.
Ja, det var det jag skulle säga också.
Mm. För det som är roligt med det är ju att man är så tänker man efter så, vad är det du menar? Så är det försvaret av ett yttre hot liksom. Har det varit att dö för Sverige? Har inte det liksom historiskt sett att dö mot Sverige? Alltså lite som när jag dricker öl med folk. Att jag inte dricker öl med dem, utan mot dem. Och på samma sätt då, de människorna som har dött, vilket är ju massa människor som har dött för demokrati i Sverige, de har ju dött
mot
staten. Så här. Och då blir man så, men vad konstigt, varför säger han det här? Och sen fattar man så, för du tänker att du är Trump. För USA kan ju, med viss rätt, med mer rätt i alla fall, än Sverige prata om att man liksom har dött för sitt, liksom, sin demokrati. Genom att man till exempel har deltagit i andra världskriget. Liksom. Att om inte vi hade stridit liksom, så hade vi blivit en fascistdiktatur. Nu blev det istället någon farsvariant av en fascistdiktatur med en orange diktator som sitter och sover i tv. Så att när Jimmy Åkesson säger det så undrar man, så är det bara att det är så här, att det är bara en amerikansk talepunkt som man har tagit?
Eller tänker han sig att de här liksom soldater som dog liksom i olika kungars krig,
Poltava liksom,
hade liksom så future sights, så de bara visste så här, det här kommer till slut leda fram till
ett av världens mest demokratiska länder,
till en demokratisk situation.
Ja.
Så därför offrar jag mitt liv nu.
Alltså, det är liksom psykiker på något sätt, ja, som mentalister.
Ja.
Och alltså, det de gör ju karolinerna
inhyrda tyska landknäst, eller vad det nu kan vara, att jag kan inte den här historien så väl.
Det är hästkrig.
Men liksom, att de också var så, det är inte pengarna det handlar om för mig. Det är att det där landet uppe i Norden.
Mm. De ska få
en fransk kung.
Och sen ska de se genom Bayern. De liksom tände eld på byar, tårar rann ner för kinderna. I'm just doing it for democracy, man. Ja.
Vi måste bo i Istanbul, eller vad är det i Turkiet?
Konstantinopel.
Konstantinopel i flera år tillsammans med kungen för demokratins skull i framtiden.
Ja. Ja. Det är viktiga grejer och det tänkte han.
Mm.
Och ändå på något sätt så är hans svar inte heller det dummaste.
Nej.
För sen så kommer liksom Simone Mohamsson, hon glider liksom in där och ska lägga liksom ett svar där hon är så här, men nu pratar hon inte om shit längre liksom, som hon blir intervjuad på engelska.
The shit that holds our society together.
Utan hon är så, men det handlar liksom att det är också liksom de svenska värdena man är beredd på.
Mm.
Och när hon då ska beskriva vad de svenska värdena är, Så förstår man att hon spontant tänker är ta emot lobbypengar. Att det är det huvudsakliga, men det kan hon inte säga. Nej. Så då tar hon det näst bästa hon tycker Sverige har. Vilket är pappamånaderna. Ingen skam på pappamånaderna, jättebra. Det andra är kulturkanon.
Ja, oerhört verkligt. Något som ni hittade på i typ förrgår.
Ja, men precis.
Är det?
Det, och så
det ska liksom, folk dö
för. Och det svaret kommer liksom efter då. Liksom spelmissbrukar Trump står och är så liksom... Generationer har offrat sitt blod för demokratin och den här landplätten som vi kan kalla vår. Och de har också varit reda på det för
de
kulturkanon.
Har sitt blod i vår jord. Det är blod och det är jord.
Blod och jord och kulturkanon. Och då är man så.
Men där kände jag, jag klarar inte det här. Jag måste pausa, för jag fick så stark sekundärskam.
Ja.
Och så var jag så, jag kollar inte på det här mer. Och sen så tänkte jag, just det, vi ska podda om det här. Jag har inte förberett någonting. Jag måste kolla på klippet.
Det är ju 13 minuter långt.
Så gick jag tillbaka och kollade på hela klippet efter det. Men alltså, jag vet inte varför man får extremt sekundärskam för en politiker som man är politiskt motstånd till. Men bara som människa.
Aha, jag har inte så mycket
att bete sig så liksom cringe shit. Ja, det kryper så mycket i kroppen med att jag inte kan kolla på det. Så det är...
Men det är ju taskigt av dem. Det är taskigt av dem att de har satt henne där liksom. För att det är ju jättetydligt att vi har ingen annan.
Nej.
Vi har ingen annan. Det får bli du och hela din gärning vi kan samarbeta mest det. Det är liksom det enda du ska göra. Det är det enda hoppet som Academedia har sagt att vi ska driva.
Jo, men det är väl också så att de har ingen annan, för att alla andra vet så här. Risken att det här går åt helvete är 9 av 10. Mm. Jag vill inte stå i historieböckerna som den som kraschade ut Liberalerna i riksdagen.
Nej,
men
nej,
hon
precis.
Bara, ja.
Jag är beredd på att ta det. Är det en bra lön? Jag gör det. Jag kommer stå i tv. Jag kommer bara säga så helt random shit.
Yeah, yeah. That holds our society together.
Så hade jag fått erbjudandet från ingenstans, bara för lönens skull. Man hade kanske övervägt det. Jag säger
inte. Nej, nej, men precis.
Och man bara ser det som ett liksom...
Eller är det en påverkansoperation?
Uh-huh.
Alltså jag har ju aldrig känt mig så lite beredd på dö för Sverige, som jag kände mig då. Är det kulturkanon? Jag ska liksom ligga i någon jävla skånsk levälling med byken uppsliten av något glöggdhet, splitter från ett artillerigranat, och liksom se mina tarmar rinna ut i jorden så att det blir blod och jord.
Ja.
Jag kan inte ge henne att jag gjorde det för kulturkanon. Och då kommer jag tänka på en annan sak vi ofta pratar om den här podden, att liberaler, ja, liksom den liberala världsordningen, har väldigt svårt att få människor att vara beredda på att offra livet för deras sak.
Ja.
Och kanske är på samma sätt då som Jimmie Åkesson på något sätt essensen av liksom någon sån trumpism, ny höger grej liksom, så är Simone Malmsson faktiskt en fantastisk liberal politiker på det sättet. Hon är också essensen av det liksom liberala systemet. Att när man ska förklara för folk i långt bort i stan varför de ska ge en alla ens naturresurser och dö för liberty.
Ja.
Så sitter, man ser liksom så, Mad Dog Matt eller något, sitta där liksom på något möte med afghaner.
Mm.
Vi behöver 100 000 man. Vi kommer ge vapen och träning. Och ni måste vara beredda på för livet. Ja, men varför liksom? Det har varit krig här i lång tid. Det här är hårt liksom. Hur ska vi sälja in det här till människor liksom? Kulturkanon. Det kommer finnas en lista med litterära och andra konstverk som människor behöver ta till sig, framförallt barn, så att de känner att de är en del av Sverige på något sätt. Det är det.
Inte Sverige då?
Nej, det får ju bli USA.
Ja.
Du tänker till och med att det är afghansk kulturkanon de ska dö för. Jag tänker att det skulle vara västerländsk på något sätt.
Ah, ja.
Dina barn ska också kunna felcitera Voltaire. Det är en rättighet och en skyldighet.
Ja.
Men på något sätt, och det är ju tragikomiskt liksom, den scenen är ju när hon säger det med pappamånaden och kulturkanon. För sen pappamånaden...
Vänta, vi måste bara gå tillbaka till Afghanistan och den amerikanska kulturkanon. Vad är det som ingår i den? Är det så typ...
Bayonnaise.
Hangover 2.
Ja. Ja, vad ingår liksom i den så... Alltså de är ju samtidigt mycket kultur.
Har ju bra
litteratur
musik,
och så, och musik.
Kan man ju tycka,
ja, och det finns mycket litteratur som kommer därifrån.
Så det är liksom då, just det, Bayonnaise, James Joyce.
Ja, det är tvära liksom. Du vet den här pojken på flotten med sin slav.
Tom Sawyer?
Mm. Ja. Mm. Oliver Twist. Huckleberry Finn. Säga, med Huckleberry Finn.
Ja.
Det verkligen kastar oss här med olika...
Ja, just det, är Huckleberry Finn som har en slav medans... Tom Sawyer.
Jag vet inte, är han en slav eller är det bara att vi förutsätter att han är det?
Ja. Ja. Det var väldigt länge sedan jag läste
den kanske inte borde ingå i svensk kulturkanon. Nej. Det tycker antagligen Jimmy Åkesson, för att han tror att det är samma som den amerikanska. Nej, men på något sätt är det här kanske är det dummaste som sägs under den här debatten. Så är det ju inte kanske det mest tragiska med debatten. För att resten av debatten då i en situationscirkel är ju bara någon konstig circle jerk där de allihopa ska hålla med, berätta hur fantastiskt det är att alla håller med varandra. Att det är så här, för sen går ju debatten över till liksom försvarspolitik generellt, och så är det bara så här, det är väldigt bra att vi är så överens i den här frågan, och det här kan man få brett stöd för, vi kan samarbeta och det är liksom jättebra, och sen så ska de ändå få in sina nyanser på något sätt i det här.
Men att jag måste säga, som sagt, Amanda Lind, hon sa väl ändå så här då, jag vill vara tydlig med att det här är ett svar som jag ger som politiker och det ska inte gälla för alla människor så typ. Och då tänkte jag ändå lite, det är väl den rimliga hållningen på något sätt, att så här, okej, du aspirerar på att vara landets statsminister.
Ja, ja, då får liksom, man ju vara beredd på...
Det, liksom, du kanske ändå ska vara så...
Då får vara lite starship.
Jag kanske måste i en situation utsätta mig för livsfara liksom, i förhållande till...
Det kanske till och med så att man kan tycka att det rimliga var att de alla politiker behövde utsätta sig för livsfara.
Faktisk livsfara.
Ja, för landets bästa liksom, eller för kollektivets bästa.
Chillat lite ifall...
För att få aspirera till någon post.
Ja, precis, jo. Starship Troopers.
Ja.
Du,
jag är också med jag tycker
på den,
ju,
på den båten.
Ja, precis, jag tycker ju ändå lite det. Men
sen, och sen så tycker jag att hon också var den som snyggast tog upp att vi behöver bättre järnvägssystem för att...
Och sjukvård och, liksom, och civilförsvaret och så. Absolut, hon gav ändå något svar. Men sen höll liksom alla bara med varandra, och sen så var Centern så här, det är jättebra med försvarsföretag. Ja. Det är väldigt viktigt.
Och då skulle alla hålla med om det.
Och sen var det mycket att högern skulle på olika sätt dansa runt Trump-grejen. Att det var så, han är tokig, men USA är ändå bara liksom allierade. Mm.
Och Nooshi Dadgostar sa inte ens emot det riktigt, utan bara sa att ja, men man kan också vara lite tydligare i kritiken mot Trump.
Ja, de har ändå hotat åt grannland och så vidare. Och så. men det, och hon kunde ju heller inte säga så här, vi bör lämna NATO. Nej. Utan på den frågan så säger hon, nu är vi med liksom. Och det är ju linjen, så även Miljöpartiet och SD också, som ju då, även om de var för det liksom. När det väl hände så har de ju en historisk kritik. Och någonstans var Jimmy Åkessons kritik av NATO. Eller, han var ju så här, vi är väl tydliga med att liksom, vi har ändrat åsikt. Jag är inte jätteglad för att vi har gått med i NATO, men realiteten tvingade det. Så Dagostar lyckades ju inte vara så här, vi är det NATO-kritiska alternativet. Utan vi var emot, men nu är vi med, och då ska vi liksom vara goda medlemmar i NATO. Mm. Och det var väl liksom vibben alla, även om Amanda Lind då, vi ska vara goda allierade. Och Centrum och så, ja, och det är jättebra för svenska försvarsföretag med NATO. Och sen så var det liksom inget mer. Det var inte, det fanns inga linjer som var jättetydliga, utan alla var liksom bara överens om att det var skitbra att vi rustar. Och det var ingen diskussion om, som är ju själva kärnfrågan på något sätt. Jag tror Nooshi rörde väl vid det, men att det är så. Vi måste skapa ett samhälle folk vill dö för. Ja. Det låter ju bisarrt när man säger på det sättet. Det låter som att man skapar en dödskult. Men och det är ju ganska tydligt att vi inte har det idag.
Nej, precis. Ja.
Och hur skapar vi det? Hur skapar vi den gemenskapen som inte är då genom att högern idag gör att hela tiden prata om den här liksom, den andra som vi ska angripa, som är vår inre fiende. Liksom. Och så ska vi skapa en gemenskap. De resterande procenten ska liksom vara en gemenskap.
Det vita Sverige.
Ja, men precis. Och så ska liksom, är det vi som då som ska vara beredda på att dö för Sverige. Och det är väl bara det kommer ner till. Och alltså, frågan är väl också intressant. Det är väl intressant även för oss som diskuterar försvarspolitik. Liksom, är man beredd på att dö för Sverige? Och hur liksom, resonerar man runt de frågorna? Och jag skulle väl säga så. Jag är inte beredd på att dö för liksom, Sverige, den meningen. Liksom, den svenska flaggan eller liksom, kungahuset eller ens liksom, det svenska statsskicket. Däremot är jag, tänker jag på det själv som att jag är beredd på att riskera livet för de sakerna som jag uppfattar som mina. Och alltså både emotionellt och eller framförallt emotionellt och i andra hand kanske materiellt liksom, att ingen annan får bestämma var jag får bo eller och så vidare liksom, att det,
jo, och liksom människorna som man älskar,
ja,
som
precis, bor får inte utsättas för fara. Nej, och jag är beredd på att riskera livet för att förhindra det, att de utsätts för fara liksom.
Jo, men och till och med på någon mer alltså så här abstrakt politisk nivå liksom vi som klass eller så liksom, alltså som grupp som liksom, alltså
jag är inte beredd på att någon ska få göra våld på de svaga. Nej, i samhället, precis, till exempel. Ja, ja. Eller eller de svaga globalt eller så, utan det finns liksom en, det kommer med vissa förpliktelser då, moraliskt och värdemässigt. Jag vet att du nu
skruva på mig, jag tycker att förplikt är inte ordet jag, men alltså
jag tycker att det är en gudomlig,
ja precis, men alltså sen så tänker jag att det också hänger ihop väldigt mycket med då, vad finns det för liksom situation där finns en liksom meningsfull fara att utsätta sig för i förhållande till vad man då uppnår liksom. Som, för med det kan man ju säga, jag är beredd på att riskera livet för att skydda andra människor och liksom de jag bryr mig om och liksom sådär. Och liksom på ett större, det jag tycker är rätt att människor ska ha sin frihet och så liksom. Men det betyder inte att man precis då måste göra kamikaze så fort det finns ett hot mot liksom
kulturkanon
liksom,
den är hotad.
Det måste ju finnas någon liksom då situation där man kan befinna sig i, där man ställs inför det valet, nu måste jag, kan jag göra något meningsfullt här, men det är också farligt liksom. Alltså,
och, men så är det ju.
Och är man försvaret är organiserat på ett sätt där det i någon utsträckning möjliggör en att göra det, och i någon utsträckning inte alls möjliggör än att göra det, för att man istället ska skydda kungen då, eller vad fan det nu är, liksom, istället för sitt eget bostadsområde. Liksom. Mm. Alltså, det nej, finns precis, ju en inneboende motsättning där. Ja.
Precis, och där någonstans får man väl också vara pragmatisk till den frågan. Och jag tycker det är intressant att man, att det inte är liksom det huvudsakliga argumentet och debatten i liksom en försvarsfråga. Ni vill bygga ett samhälle helt utan gemenskap. Ni vill disciplinera in. Och det vet man ju att det är så de tänker på det också. Att det är så de förstår hur man skapar försvarsvilja. Att man ska härdas och det ska vara tufft och det ska vara hårt. Och man ska liksom bara lära sig lyda. De önskar ju ett lydnadssamhälle generellt. Det handlar ju inte om någonting annat. Det handlar ju bara om att människor, framförallt då inte vita människor, ska vara lydiga. Och då föreställer de sig att då skapar vi liksom säkerhet. Och jag tror att det är precis tvärtom. Och jag tycker det är sorgligt att man inte i en sån diskussion som handlar om säkerhetspolitik, som är så, jag förstår att det är svårt för Amanda Lind i det här fallet och Nooshi då, som på något sätt företräder en annan linje, att de inte lyckas formulera det tydligare.
Men också antagligen för att det finns liksom en, alltså den hegemonin i samhället kring de här frågorna har ju som satts väldigt mycket, ja, i relation till Ukraina.
Ja, för allt
liksom. Och att liksom redan från utgångsläget och bara framåt så har man tappat det, vad man säger, problemformuleringsprivilegiet eller vad man nu brukar kalla det. Och då liksom det man riskerar när man, ifall man ska steppa ur den liksom,
absolut, åsiktskorridoren
som finns där liksom då, är att man gör sig själv till ett mål liksom, en måltavla, och då kan man säga fast ni vill egentligen det här än andra, och det blir mycket svårare att göra, för man bara säger nej, vi håller med er alla andra, som, och då blir det mer konstigt ifall då högern ska börja attackera dem liksom, då hade det ju blivit mer så, varför ska ni skapa för splittring i den här frågan nu? Det hade liksom, då riskerar de att göra sig, blotta sig liksom, medans
Jimmy Åkesson gjorde ju en attack på,
jo, men det var ändå ganska när hon svarade så var han så bara, ja okej, okay, typ. Alltså att det var också lite konstigt eftersom han själv hade öppnat med att säga,
ja, vi är inte alls glada för det här.
Och jag har ångrat mig i den här frågan. Och sen så var han så, vadå, har ni ångrat er? Då kan hon ju bara vara så, det står ju du att du har gjort, så vad är grejen liksom? Nej, precis, men jag tror bara att den som stiger ur liksom den åsiktskorridoren då, för citationstecken, riskerar ju att göra sig själv till en måltavla för alla andra partier liksom, så det är väl därför de...
Jo, men så är det ju, och att det är liksom en fråga som kanske inte är frågan Vänsterpartiet vill ska vara, nej, headliner precis, liksom i valet, utan det blir något så här sitt still i båten. Men det är klart att det också påverkar hur människor förstår politik och förstår de här frågorna. Att försvarspolitiken reduceras till att man ska lägga enorma mängder pengar på det, och sen ska man säga så är det viktigt med civilförsvaret också och de här andra institutionerna som infrastruktur och sjukvård och vad det kan vara. Men alla fattar att det man egentligen menar är fetare guns till försvarsmakten. Och att ingen får säga så här, vi lever i en instabil tid, det finns yttre hot mot liksom Sverige då i någon mening, men det finns ett yttre hot mot oss alla. Och det finns delvis ett inre hot. Och er politik utgör liksom också ett hot mot det här. Och kanske framförallt det som sänker försvarsförmåga absolut mest. Alltså att människor har blivit, att vi lever i liksom allt mer eskalerande tjuvsamhälle, och i ett tjuvsamhälle blir alla tjuvar. Det borde vi göra någonting åt om man ska diskutera försvarspolitik. Men jag håller väl med dig, och det är väl det som gör att man får kräkreflex av politiker. Liksom, att strategi, och det handlar om kärnväljare, och det handlar om hur du triangulerar och alla de här sakerna, istället för liksom en riktig politisk debatt. Så det var ju gulligt att säga att de var så överens om allt. Och glöm inte försvarsföretag.
The shit that holds our society together.
Okej, vidare till nästa sak. Det här med att vi lever i den dummaste tidslinjen. Så tänkte jag att vi skulle ta och prata lite om Iran. Men i 6 månader har ju det här kriget pågått nu. Och precis som jag varit inne på tidigare, så är det ju någon konstig så Ukrainas spegelbild på något märkligt sätt, där Trump bara liksom, det här kommer att ta ett par dagar och allt kommer att gå skitbra, och det går skitbra, och vi bara vinner, 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 vi vinner så jävla hårt, och så bara tar det liksom inte slut. Och det har ju också övergått precis i Ukraina, som Ukraina, till någon typ av utnötningskrig, även på helt andra dimensioner och en annan typ av slagfält, får man säga.
Men nu öppnar Hormuzsundet vilken dag som helst.
Vilken dag som helst. Och det kanske det är lite på väg att göra, eftersom att Oman och Iran verkar hålla på att sluta ett avtal om Hormuzsundet. Men PTX har ju också varit ute och sagt att de kan blockera Hormuzsundet, eller blockera Iran i all oändlighet.
Oj, det var lång tid. Mm.
Det är en siffra som är svår att förhålla sig till.
Nej, det är väl den här 8:an som ligger på sidan då.
Ja, men precis. Det är domustecknet. Det är alltså till solen slocknar. Är Pete Hegseth.
Ja, det är längre än så. Men ja, där ja, men har han fel på något sätt.
Han har fel i sak. Ja. Ja, det har han. Men istället så ser vi då att det här utnötningskriget fortlöper, och USA verkar egentligen inte ha någon riktigt sätt att ta sig ur det. Inte Iran heller. På sikt så leder väl det här antagligen dock till att de blir rikare.
Ja, just nu blir de väl väldigt mycket fattigare för att de har en absurd inflation.
Men ja, jo, precis. Men om inte det sker liksom en total kollaps. Sen lider ju såklart Irans befolkning fruktansvärt under det här. Inte minst eftersom att man, för att lösa den här situationen inom verkligen så historiskt exempel på någon sån mission creep eskaleringsfälla, vilket är en vanlig grej, bombkampanjer. Alltså så här, bombkampanjer leder till en eskaleringsfälla. Så har man ju också börjat det här med att, men vad, om vi attackerar Irans så här vattenförsörjningssystem, och sen blir jättechockade när Iran attackerar Gulfstaternas vattenförsörjningssystem, och alla är bara så, hur kan de göra det här? Och man bara, men varför lät ni den eskalera? Varför lät de här liksom attackerna utföras, så att Iran kunde vara så här, ja, men då gör vi väl det också tillbaka. Vilket ju...
Hur kan ingen ha sagt?
Ja, men nu. Vad fan håller ni på med? Det här kan vi inte göra. Liksom.
Ja, men också, och vänta nu, då kanske de gör samma sak.
Ja, ja, men precis. Det var ju helt uppenbart, precis då som när det var så här.
Finns det några andra vattensörjningssystem i närheten som skulle kunna som riskera det?
Nej, men då, det är väl då att man är då en sån liksom duktig jävla lydhund som liksom varbistiska allierade till USA är. Att man också accepterar det på något sätt så här. Men ärligt talat, i USA, varför har ni satt igång vi ska förstöra varandra länders vattenförbrukning? Liksom. Och så är ju liksom situationen. Det är den här, USA bombar och skjuter kryssningsrobotar, och Iran avfyrar drönare och skjuter ballistiska robotar och lite andra saker. På olika fasta installationer framför allt. Liksom. Och det verkar ju inte finnas någon riktigt tecken på att det håller på att upphöra. Men en intressant dimension av det är ju att Pentagon börjar ju bli rätt irriterade. För att USA har ju ett rad olika vapensystem, luftvärnssystem och robotsystem som används. Och de är ganska standardiserade. Den förbrukningen och liksom produktionstakt som USA upprätthåller är ganska begränsad. Och det är intressant att den är det, för flera av de här systemen har ju haft ganska hög efterfrågan och lång tid. Så det är inte bara en uppskalningsfråga, liksom, för de har haft ganska lång tid på sig att skala upp dem, i och med att framförallt då luftvärnsrobotar har ju varit extremt eftertraktat under lång tid. Och när Trump mötte Zelensky i Ankara du vet, det var så NATO-möte där. Så var liksom huvudfrågan var så Patriot-robotar, PAC-3-robotar till Patriot-systemen i Ukraina. Och det blev lite glädjyra. Så här, Trump har lovat mer robotar. Ja. Och det var också diskussion om licensproduktion. Att Ukraina helt enkelt skulle få börja producera PAC-3-robotar. Eller producera både PAC-2 och PAC-3, som jag förstår det. Och det kommer ju säga att Ukraina har slut på robotar till Patriot-systemen. Och det är väl typ 10 veckor nu där Patriot-systemen har tystnat. Liksom. De kan inte användas längre. Och det finns ju en direkt koppling
till Iran.
Till Iran, ja. Ja. Och man kan säga då att inför operation Epic Fury,
yeah, ja,
så beräknades USA ungefär ha 2330 Patriot-robotar av PAC-3 och PAC-2-modell, som är väl de två varianterna som är aktuella här. Och 452, en ganska specifik siffra, THAAD-robotar, som är det andra systemet, det är med ett långdistanssystemet. Mm. Patriot är ett sånt medellång system. Båda de två har förmågan att skjuta ner ballistiska robotar. Patriot gjorde ju sig lite kända under Kuwait-kriget när de sköt ner skuddmissiler. Sånt. Eller förlåt, nu säger jag missiler. Skuddrobotar. Och från att ha haft då 2330 robotar till Patriot-systemet, så beräknas de idag ha runt 800 kvar.
Ja, det är ju ganska...
Och de produceras intakt ungefär med 60 om året. Så ja, det är ju rätt många år man har bränt igenom. Och det här håller ju inte på att ta slut. Det är inte så att man har slutat skjuta på varandra. Och hela pivot to China-grejen om att man skulle förbereda sig på ett krig mot Kina ställer ju lite till det. För att också producera många av de här, så behöver du då mikrochip och du behöver olika sällsynta jordartsmineraler som ju Kina dominerar marknaden på. Och då tänker man så här, okej, USA har en jävla brist på det här, de håller på att ta slut. Så att THAAD är ungefär då hälften av dem, är bara, så man tar 50 kvar, ish, beräknar man. Så de har bränt igen hälften ungefär, och sen tillgång på dem också. Och då tänker man så här, men det här fan kanske varit bra då för USA om Ukraina hade fått igång en produktion,
ja,
av Patriot-robotar. Liksom. För det hade också diversifierat och de hade liksom kunnat,
jo, sen dämpa, ifall liksom det tar slut i Ukraina, så kanske de kan börja producera, ja, och bygga upp USAs stockpile på sikt också.
Det tänker man.
Ja.
Men då kommer osynliga handen. För det är Martin Lockheed och Raytheon som är liksom huvudproducenterna av de här stora amerikanska vapenföretaget. Stora vapenföretagen. Lockheed Martin, förlåt. Lockheed Martin och Raytheon. De är så, fast vi vill nog inte att Ukraina producerar de här. För de kommer antagligen förbättra och göra de här robotarna mycket billigare.
Ja.
För de är ju väldigt duktiga på det. Så att det skulle ju vara dåligt för oss ifall...
Styckpriset sjönk.
Ja, eller ännu värre då, att Ukraina kan börja producera en egen variant,
ja, ja,
som är bättre, ja, och billigare.
Ja.
Så det vill inte vi. Så Trump fick rulla tillbaka hela den löftet.
De kan inte ens göra någon deal att typ... produktionen finns i Ukraina men ägs av...
Jo, men det tänker jag, att för att, eller då att det var att den skulle licensproduceras, så att du får ju inte göra det. Men då är det så. Då kanske de reverse engineerar, så börjar de producera en egen. Och då, har ju, och då, för det är ju det här som... Då tänker man så, det här måste vara skitsvårt för Trump, för han vill väl också det här, det hade ju varit bra. Ja. Men i och med NATO då, för att knyta tillbaka till försvarsdebatten. Och det ska sägas att i den här försvarsdebatten så pratar de lite om det här med beroendet och så till USA. Så är det ju att hela världen då har bestämt sig för att det bästa är att köpa saker från USA. Gör ju också att tillgången på de här typerna av system, Tyskland till exempel, som är så att vi kan inte skicka fler till Ukraina nu, för att då har vi inga.
Nej.
Är ju att USA får en enorm soft power i relation till de här länderna. Vem ska få våra luftvärnsrobotar? Lite som Gulfstaterna fick uppleva när Israel fick istället för dem. Och Israel inte var det huvudsakliga målet. Så att det finns ju också ett geopolitiskt intresse av USA att hålla nere tillgången på luftvärnsrobotarna. För att på så sätt kunna ställa krav. Och Sverige då genom luftvärnssystem 103 också då har gjort sig beroende av den här typen av robotar. Och ett annat land som är väldigt beroende av den här typen av robotar är ju Japan. Som ju då vid en eventuell storskalig konflikt med Kina på USA:s sida skulle vara ett stort behov av luftvärnsrobotar. Men det är inte bara i de här defensiva vapensystemen som luftvärnsrobotarna utgör som det här är ett problem. Utan det är också så att JDAM, sådana här kit man sätter på dumma bomber som gör att man kan styra dem lite och så de GPS-styra dem. Och så. De används ju, men framförallt har ju så använt en kryssningsrobot med Tomahawk, som du välkänt för att använda. Och produktionen av dem är ju också extremt långsam och väldigt beroende av liksom, ja, framförallt då kinesisk
leverantörskedja liksom.
Ja. De hade 3000 innan kriget och nu är beräkningen att de är under 2000. Så de är ju rätt många år bak på Tomahawksna. Och Tomahawksna i de krigsspel som har gjorts, alltså inte dataspel utan när man har
simulerat
kriget.
Alltså dataspel fast som militärer spelar.
Ja, precis. Ja. Men kanske med brädspel faktiskt, ja, om man ska vara ärlig. Så är ju Tomahawks, är de ju väldigt centrala i en eventuell Taiwan-situation. Liksom. Ja. Tomahawks kan ju avfyras som fartyg och ubåtar och så. Så att det är inte bara att det här kriget är vidrigt och liksom orättfärdigt och meningslöst. Det är också att USA verkar bara liksom hellbent på att eskalera sig in i den här situationen och uttömma sina resurser på ett sätt som får en att tänka på om när folk
Trump
skulle
är planterad av Xi. Aha.
Ja, jag vet inte om du kommer ihåg när folk skulle liksom slå knut på sig själv för att förklara att Ryssland egentligen vann kriget i Ukraina. Det går skitbra för Ryssland. Det här är en plan Ryssland har.
Det är den här tredagarsoperationen.
Ja, men då var det mycket så. De bara tömmer alla USAs vapenlager.
Okay.
Mm. Det var liksom en sån. Bland annat Malcolm Kyene var ute och hade den sjukt briljanta spaningen. Och på något sätt så är det ju lite ironiskt att USA själva då har bestämt sig för att tömma sina vapenlager.
I en annan konflikt.
I en annan konflikt. Där också liksom, Kina är en mer närvarande part, alltså relationen Iran-Kina. Att det ändå finns en del liksom, överlappande intressen och handelsavtal och liknande. Där man har ju fått intrycket att det är länder som har närmat sig varandra. Och liksom, för att spinna vidare på det då, så är det ju liksom att situationen i Iran är ju liksom, eller i kriget då, eller i Hormuzsundet, är ju att det fortsätter liksom pågå, även om det är väldigt lågintensivt. Bland annat så var Irans arméchef Amir Hatami ute och förklarade att man skulle få, eller liksom deklarerade ett pris på amerikanska soldater.
Just det.
På $30,000.
Ja.
Men också dubbla priset ifall det var en kvinna som grep omhändertagande av amerikanska soldater. De skulle liksom ha mer betalt.
Ärfullt liksom. Det är mer. Visar vilka kax USA
ja, men, kan bli liksom. Men på något sätt.
När de ska gripa så ska inte dödas? Eller bara också?
Nej, alltså, tillfångatas. Liksom. Nej, man får väl döda dem också, tänker jag. Jo, men det är väl döda också.
Okay. Mm. Men gäller det här liksom dig
jag och mig? Jag tror man väldigt gärna.
Dig och mig också, eller bara de som redan är enlisted i Irans armé? Liksom?
Nej, jag tänker det tvärtom att det handlar om civila. Att liksom, om någon gör detta, så det är inte så mycket pengar. Jag säger att du tittar på mig som smålänning och funderar på om du kan göra den hacka. Men det är så mycket pengar.
Nej, det är ju lite snålt också, tycker man absolut.
Alltså med riskerna det innebär och liksom långtgångna konsekvenserna i ens liv i övrigt. Mm. Liksom, när det är så. Varför har IAGC betalt 300 000 till dig? Ja. Men vänta, det är ju du i kjol som försöker plocka dubbla potten. Liksom.
Ja.
Så nej, men
jag menar en sån attack där man sprutar något nervgift med en vattenflaska på en flygplats.
Ja, liksom. Det är mer det.
Ja.
Mm. Så att, som det ser ut nu så är det ju liksom, en den här bristen kommer inte heller ta slut. Eller liksom den kommer ju stegras. Eller så är det kanske utgör någon typ av slutpunkt eller lite längre vapenvila än när liksom i sig så. Kan inte vi bara få 2-3 år och bygga upp våra reserver här igen, liksom, att vi har något att ta av.
Men det som händer är väl inte heller att man gör slut, va? Utan att man börjar snåla mer och mer på användningen. Mm. Och då antar jag att de får övergå till typ dummare vapensystem istället. Att de bara kommer typ så här flygbomba vanliga.
Absolut, när det kommer till Tomahawks, det är ju svårare med luftvärnssystemet.
Jo. Men det är ju andra sidan
kastar upp nät i luften.
Det är ju andra sidan bara den enda konsekvensen som blir att de inte har luftvärnsförsvar är ju att de amerikanska allierade i området. Nej,
men även USA har ju gjort ett, liksom, att deras installationer har ju blivit ganska hårt angripna.
Och det finns det, ju vissa de har alla sina baser.
Ja, där. Precis, med flygplan och helikoptrar och så. Och det har man ju sett bland annat i Jordanien, och, men även då i Kuwait. Men så det är ju jävligt dumt. Men att det är utmattningskrig, som båda de här två krigen handlar om, blir ju liksom också tydligt i de här kedjorna av attacker, liksom. Att vi har ju också haft den här väldigt märkliga utvecklingen av eskalering från Rysslands sida, vad det tycks, det är verkligen spekulativt, även om det här är ett mer flagrant försök. Tyskland har ju haft en sån riktig drönarsituation nu.
Ja.
Som är lite som allt det media alltid säger, så här, hybridkrig, det har setts en drönare och, över en flygplats, och så nu är det bara som så här, vad fan, nu verkar det ändå vara på riktigt, eller, alltså, det måste inte vara Ryssland, det kan ju också vara någon terrorgrupp eller någonting.
Ja.
Men i Leipzig flygplats så hände ju två incidenter, väldigt kort mellanrum, alltså minuter. Och det verkar ju som att en sån quadcopter, liten, handhållen drönare, skickats ut med liksom nästan ett kilo Semtex och ska klippt ett ukrainskt lastflygplan.
Men liksom, vad är det, småliga?
Ja, verkar vara, kanske, men det verkar ju rimligt.
Det flög runt liksom.
Nej, man hittar, alltså, jag tror att anledningen till att det uppmärksammas är för att det flyger drönare.
Ja.
Och det är därför så stänger man. Men man hittar liksom... Det var ju snack om att det var en busschaufför som löste det. Men det är tyvärr inte riktigt så roligt.
Nej,
liksom.
Tråkigt.
Nej, det är tråkigt, ja. Men då är det att... det är en busschaufför som hittar drönaren. Det är liksom en busschaufför som är så... Här ligger det en drönare med en bomb på sig på flygplatsen.
Ja.
Det ska du inte göra. Nej. Så att jag tror att det är han som gör att den liksom rapporteras in. Utan det som händer är att, verkar det som, är att den här quadcoptern flyger in i flygplanet, detonerar inte, utan går sönder och ramlar på backen.
Ja.
Och då stängs ju flygplatsen. För det här är ju verkligen en sån sjukt märkt. Flygplatsen stängs, man får inte landa där längre. Och då är det en Boeing, ett Boeing som är på väg ner på flygplatsen, som tvingas liksom, men ni måste lyfta igen, för det är, fan, det är drönare med bomber här på flygplatsen. Här kan ni inte landa. På vägen upp på kanske 400 meters höjd
så krockar den.
Så krockar den med nosen in i en annan drönare. Som man då inte har hittat, så det är lite spekulativt vad det skulle vara. En teori är att det är på 400 meters höjd ungefär, men det är att den skulle liksom filma sprängningen av den andra. Den nödlandar ju på en annan flygplats sen, liksom, det här transportflyget. Ja. Men det är liksom en så jävla udda situation. Nu händer det liksom på riktigt på något sätt.
Ja.
Men det är en sån total jävla fuck up där man lyckas. Alltså, det är inte bara den sjuka grejen med att bomben inte smäller.
Nej.
Utan också att ett flygplan krockar in i en annan drönare. Hur troligt är det liksom?
Ni trodde att ni skulle köra hit med era drönare och attackera våra flygplan. Men det själva verkar tables turn.
Ja, precis.
Det visar Sovjet Russia. Airplane bombs drones.
Att det liksom är att på tal om då Ulf Kristerssons kamikaze-logik, liksom, att det är en plikt. Den här piloten bara ser en drönare.
Nu är det krig.
Nu är det krig.
Jag var så förlig.
Jag var så förlig direkt. Bonsai! Och sen flög rakt in i...
Ja, men nej. Sjuk grej såklart. Och samtidigt så här, efter all den drönarkrigföring vi har sett i Ukraina, så har man ju bara tänkt någon gång måste ju det här börja användas utanför krigszoner, liksom. Det finns så många terror och så, men också bara typ, när kommer typ gäng attackera varandra med drönare med bomber på, eller så här, när kommer...
Ja, någon liksom terrorgrupp eller så, och liksom utnyttja den här förmågan till att, just kopplat till flygplan, tänker jag att den är, alltså eftersom att...
Verkligen kopplat till flygplan, men också, ja, vilka sorts attacker som helst, liksom, ja. Så det är ju inte oväntat på ett sätt, men det är också konstigt på något sätt att det bara hände där en gång. De gjorde en liten, ett litet försök, men bara ett liksom. Man tänker ju, alltså när Ukraina gjort sådana här sjuka grejer i Ryssland, som de här fritidshusen som öppnades taken på och det bara flög ut svärmar med drönare som attackerade olika flygplatser och stillade sönder flygplan liksom. Men sånt tänker man ju skulle kanske bli första grejen ifall det hade varit...
Ja, men det är väl klart, men då har man ju det med liminal krigsföring, att det här har ju just fördelar med, förutom då att
Vi vet inte vem det var. Och
de fick stryk av ett flygplan. Så är det ju att...
En busschaufför,
ja.
Eventuellt.
Är det ju att det finns en förnekningsbarhet i detta som inte hade funnits vid en sån lastbilsattack som det var från Ukrainas sida. Det hade ju varit en direkt krigshandling från Rysslands sida liksom, om de hade gjort på samma sätt. Och på tal om liksom, attacker mot större farkoster. Har du läst om vad som händer på du som ändå är liksom en hangarkille? Har du läst om vad som händer på USS Abraham Lincoln?
De har inte sanitetsartiklar.
Ja, men precis. Toaletterna har ju gått sönder sedan länge. Och filmerna därifrån, alltså det är ju svårt att säga om de är äkta eller inte liksom. Ja. Men det ser verkligen ut som en sån finlandsfärja klockan 5 liksom.
Ja.
Det är bara så piss överallt och det är liksom gungar och
men då, jag har inte kollat på filmen faktiskt.
Nej men okej, okay, för det har ju varit en ganska stor grej i...
Ja men jag har läst om det så liksom och...
Att folk hoppar av skeppet och sånt liksom.
Det har jag inte läst. Men att det är mycket debatt i USA om det här liksom, att anhöriga till de som är på det här skeppet, så de skulle ha en rotation på sig som månader. Nu har vi gått över med 9 månader någonting. Trumps svar var...
De borde vara längre.
De har inte varit ute länge nog.
Vem fan är det?
Hade du också att Trump hade beordrat att de ska ha en ny utredning av nästa generations...
Katapulter på... Eller att de ska sluta ha magnetkatapulterna. Liksom.
På sig när han går för tiden och skickar iväg planen och istället ha ångkatapulter.
Ja,
det var bättre på andra världskriget tycker han. Och att man dessutom ska designa om hela utformningen på hangarfartygen så att den här, som man säger, ön, alltså kommandobryggan och det, ska sitta längst bak. För det tycker han är snyggare än det var under andra världskriget. Och att det är så bara... Det här liksom fördröjer ju hela deras projekt med flera år.
Och om det stämmer, för det, jag har också liksom läst pengar. Om det har varit så, det är ju inte överhuvudtaget en presidentgrej. Alltså så,
ja, fast
president kan ha åsikter om det, men det är ju väldigt mycket en kongressgrej liksom.
Jo, men ganska många gånger är det att Trump tar olika beslut, utför olika dekret som ska genomdrivas och sen så bara upphäver kongressen dem efter ett tag, eller en domstol. Säga att det här får du inte göra. Liksom. Så han kan ju mycket väl ha fattat beslutet och så bara kommer det aldrig hända.
Nej, men så kan det vara.
Men det är det är liksom Biden hade sin demens som alla liksom dolde och curlade runt så att man inte, så det inte blev så uppenbart. Trumps demens är bara så. Han är en utåtagerande demens på ett annat sätt. Liksom.
Men då, vad är det som händer på det här USS Abraham Lincoln?
Jag har inte hängt med till mycket. De har inte fått vara i hamn på väldigt länge.
Nej, men precis.
De har inte fått... nya liksom ransoner och nya reserver och olika saker till fartyget.
Men det är verkligen en sån helvetesituation. Det är ju då att de är flera tusen, alltså 5 000 personer ombord på det här fartyget. De skulle ha gått i hamn i maj. De har varit i Sydkinesiska sjön, en vända vid Mellanöstern, och nu är de då tillbaka eller närmar sig tillbaka. Senatorn Richard Blumenthal, som då har skickat något typ av brev angående detta, nu Connecticut senator, så är det brist på då grundläggande förnödenheter, okänligt vatten ombord, plumbing issues, och att den mentala hälsan bland dem ombord är liksom, går raskt neråt, och då säkerhetsproblem, inte minst för att det verkar som att hela brevsystemet har kollapsat, vilket gör att paket på väg till skeppet har då liksom försvunnit i transit och så det är liksom bara, det är bara en sån clusterfuck liksom.
Det är roligt att hur snabbt utvecklas en sån Mad Max situation uppenbart, ja.
De låser in sig på bryggan och hade de bara varit längst bak så hade det varit lättare att försvara, men nu är den centrerad. Och just då, att på tal igen om det här med lydnadsgrejen, att Trump och Pete Hegsets reaktion är bara så: vad är det för böger? Och då pallar inte de bara vara inlåsta i 250 dagar på ett skepp.
Som jag skulle pallat om jag hade prövat. Nu har jag inte tid tyvärr.
För jag är upptagen med att flyga Apache tillsammans med Kid Rock.
Nej, men vad du säger, du att folk har hoppat ner i vattnet? Liksom.
Det finns någon källa till CBS. Rapporterade då att tidigare den här månaden att sjömän skulle ha hoppat ombord.
Självmord.
Men de när blivit plockade av helikoptrar och då tagits bort från skeppet för ytterligare vård, vilket jag tänker kan skapa
en kedjereaktion. Oh.
Och att det är liksom, för det här blir det ju också en så här konstig konflikt då, för att det finns ju jättemycket så amerikanska militära intresseorganisationer och tidningar och så, eftersom att det är, de har en så jävla stor krigsindustri, ja, eller krigsmakt, så blir det ju att de också finns mycket runt omkring. Och där rapporterar ju folk liksom så här familjer som har av sig och är så här oroliga för våra söner och män. Och då är liksom så här, bland annat så finns det då till BBC då att någon rapporterar att deras familjemedlem har gått ner 30 kilo sen de mönstrade på.
Ja, det kan ju vara allt från sunt till extremt farligt.
Ja, och att det liksom är på något sätt också då någon märklig liksom symbol för situationen, att så här, USA har sitt stora liksom maktfartyg liksom, och så är det bara fullt kaos på den. Att de liksom saknar då verkligen så, de hygienartiklar och sånt, de borde ha tagit slut. Jag kan verkligen inte tänka mig en värre...
Toapappret är slut, tvålen är slut.
Ja. Jag kan tänka mig en värre situation, och då kanske det till exempel är platser som USS Abraham Lincoln skulle bomba. De är väl värre, men ur något strikt västerländskt perspektiv så är det väl en fruktansvärd. Det var det!
Ja.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Jag skriver framförallt på Blue Sky, där heter jag Martin Hansson.
Det händer att jag tweetar om vad som händer på Schweiz-glaciären på Blue Sky, men annars är det inte så mycket fart.
Nej. Följ oss på Facebook, Instagram, be Patreons. Tack för att ni har lyssnat.
Tack och hej.
Ha det bra.